Vibri Audiobooks presenterar Syndens lön, en polisroman, skriven av Ulf Broberg och Kjell E. Genberg, inläst av mig, Håkan Söder. 1. Onsdag. Gården låg rätt avsides på Uppsalaslätten och inte långt från ett skogsbryn. Ett svagt månljus sken ner på tegeltaken där pannorna blivit ankomna av väder och vind efter många år av bristande tillsyn. Sedan drog mörkgrå moln fram i den svaga brisen och ljuset var borta. De svartklädda personerna, 11 män och en kvinna som låg i diket 200 meter från gårdsplanen, var spända och avvaktande. Alla var klädda i skyddsvästar och hade hjälmar med visir och de höll ögonen på bondgården, som bestod av ett större bostadshus, en ladugård, en lada och ett lider. Fastigheten hade stått obebodd och övergiven sedan dess ägare för 8 år sedan fick avslag på sin EU-ansökan om stöd med motiveringen att jordbruket var för litet. Kommissarie Erik Olsson, chef för polisens narkotikagrupp i Region Mitt, ryckte till när mobiltelefonen i hans ficka började vibrera. Han fick upp den och svaret var en låg viskning. Ja, det står en svart Audi bakom bostadshuset, troligen samma som vi haft span på den senaste veckan, sa hans spanare Sonny Englund. Det finns mörkläggningsgardiner för alla fönster, men jag har sett ljus i en reva i ett rum på nedre våningen. Det finns alltså någon där. Har du sett vapen? Nej, men med tanke på vad det är för typer vi har att göra med så... Jag förstår, avbröt Olsson. Mer? Nej. Slut, sa Olsson och stoppade tillbaka telefonen i fickan. Att han förstått var en underdrift. De som sysslade med att göra affärer i narkotika gick alltid beväpnade och var heller aldrig rädda för att använda sina vapen. I den här delen av Uppland fanns 2 nätverk. Klaner kallades de av somliga, som kämpade om marknadsandelar i östra Uppsala och därför låg i luven på varandra. Den ena fraktionen var en ganska multikulturell liga som enligt kriminalunderrättelsetjänsten leddes av peruanen Cristo Panches. Hans värsta konkurrent var en familjeklan från nordvästra Irak med förgreningar in i Iran. Denna släkt hade sedan sent 1980-tal lämnat sina hemländer och fanns nu i alla europeiska stater. Den svenska enklaven ansågs ledas av 59-åriga Ismail Sadat och hans son Sajat. Det fanns en son till vid namn Akram, en grabb som fadern försökt hålla utanför verksamheten, men det var ovisst om det skulle lyckas eftersom storebror, som Akram beundrade, försökte utnyttja honom för sina egna syften. Vilket av dessa gäng som invaderat bondgården var inte polismyndigheten 100% på det klara över, men mycket tydde på att det var Sadat. En anledning till detta antagande var att den klanen varit stora importörer av marijuana och hash, en införsel som minskat de senaste månaderna efter att tullen fått mer pengar och större befogenheter. Brist på dessa grödor hade uppstått, men underligt nog hade inte priset på gatan gått upp i motsvarande grad. Det var också skälet till att polisstyrkan nu låg och inväntade order på att gå in i bondgården. För ett par veckor sedan hade elbolaget upptäckt en mycket stor ökning av elförbrukningen i ett område där man inte förväntat sig en sån. En inspektör från Vattenfall Uppsala skickades ut för att ta reda på orsaken. Det visade sig att förlusten av elektricitet inte berodde på någon av de naturliga orsakerna som fanns angivna i inspektörens manual. Han upptäckte däremot att någon gått in i en luftledning mitt i skogen, cirka 1 kilometer från ett radhusområde. Därifrån hade kablar dragits över och under stock och sten i riktning mot den övergivna bondgården. Stöld av elektricitet är ett brott. Otillåten energiavledning. Så Vattenfall polisanmälde det inträffade. I det stora huset på Svartbäcksgatan 49 i Uppsala var poliserna snart på det klara över vad det kunde handla.